välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. All right då, och dagens gäst i Rekylpodden är major, författare och en av grundarna till PsyOps-förbandet, och nu så är han aktuell med en bok som heter Stridens psykologi, konsten att döda och överleva. Välkommen till David Bergman.
Tack så mycket.
Den här boken, Konsten att döda, berätta om upptakten till den här.
Hur kom man på att skriva en bok om att döda egentligen?
Ja.
Ja, hur kom man på det? Den har en ganska lång historia. Ska jag säga. De första tankarna kommer från min egen profession. Jag menar, jag började fundera på det första gången när jag var ute i Afghanistan 2008-2009 och mötte striden för första gången. När det faktiskt fanns de som avledde och blev beskjutna. Jag hade genomfört utlandsuppdrag innan det, varit på Balkan. Men det här var första gången jag mötte en ordnad motståndare som faktiskt sköt på det sättet. Balkan var lite annorlunda på det sättet. När faktiskt de tankarna började komma fram. Just då man möttes med det nakna våldet och helt enkelt dödens effekter, eller stridens effekter ska jag säga. Och jag ska säga, jag hade inte alls en dålig utbildning innan det. Den var superbra. Jag var väl förberedd och förbandet sköttes alldeles utmärkt. Och jag ska också säga, det var många andra som sen skulle möta ännu svårare uppgifter. Men det jag på något sätt började fundera som ändå saknade lite grann, det var just det. Men vi hade inte pratat så mycket om döden och dödande. Och just att yrkets yttersta konsekvenser. Det fanns någon gammal bok, den gamla Konfliktens och stridens psykologi av Ben Shalit, en gammal israelisk psykolog som fanns i Sverige. Och ett antal kollegor som förtjänar all cred hade själv drivit det och hjälpt till. Och förbandspastorn hade pratat om Vita arkivet. Men det stod inte så mycket om det i våra egna manualer. Och vi pratade inte så mycket om det på skolstegen. Året efter det, jag kom precis här från Afghanistan och checkade in på kaptensutbildningen, den där befordringsutbildningen man ska gå för att gå från löjtnant till kapten. Och där hade vi också en hel del utbildningar. Det skulle ju såklart ut på skjutfältet och hållas avancerade skjutningar. Och alla skulle truppföra och det skulle, du vet, öva sig att hålla övningar och att gå i selen själva. Och även där genomförde vi ett antal så här jättebra övningar, men ja, vi skulle ju till exempel ta ett anfallsobjekt och man skulle truppföra, och efter det ville ju såklart övningsledaren att vi skulle bara snabbt äta is och lunch och gå vidare till nästa övningsmoment. Men jag började reflektera lite, men vänta nu, i den här kontexten, jag skulle ha tagit 25-50% förluster på mitt eget förband, och vi utgår ju från att alla på motståndarsidan skulle ha dött. Alltså, här hade vi fått hantera något annat. Jag skulle ha behövt hantera de avlidna motståndarna plus en krigsgravsättning eller en avtransport av egna soldater. Jag skulle ha tvingats hantera de överlevande som på något sätt behöver bearbeta sorgen eller stänga utan den och gå vidare. Och hur motiverar de till det? Alltså, alla såna där frågor. Så det var väl där någonstans som tankarna började, du vet, formas runt det. Jag läste mycket runt det, men märkte att alltså, med få undantag, det har inte funnits jättemånga bra böcker. Och
det är det någonting som du har bollat internt också i organisationen?
En del, absolut. Och det finns många jätteduktiga kollegor, ni vet vilka ni är, som har varit välbehjälpliga i det också där, som mötte Sam. Och som jag sa, jag ska ödmjukt och stolt säga att det jag upplevde i Afghanistan, det var skärmytslingar. Alltså det var inte några större händelser så. Det var väldigt många kollegor som hanterade och med bravur hanterade långt svårare och större påfrestningar. Och när vi sen pratade om dem efter, ja, men då kom ju de diskussionerna upp. Men det var ju som du och jag sitter nu. Vi pratar två killar emellan eller kollegor emellan ute i bastun eller över en öl. Så det var heller inte där systematiserat på samma sätt. Sen någonstans allting har en början, och någonstans jag började skriva en serie blogginlägg på Krigsvetenskapsakademins hemsida 2016 som just hette Om stridens psykologi. När jag tittade i mina civila psykologiböcker hemma i hyllan som jag själv hade från utbildningen, men de berörde det, men det kom från olika vinklar, och det var ofta de där akademiska tegelstenarna som den var för svår att omsätta. När kamraterna frågade mig, men du har ju ändå läst psykologi, vad ska jag läsa om det här? Men jag kan inte riktigt ge dig någon bibel i det här, det här är för dåliga grejer. Och å andra sidan, det saknas heller inte berättelser om folk som har upplevt strid, men det blir ofta det jag kallas kill stories. Alltså det är ju deras unika berättelse. Det förklarar inte riktigt varför de reagerar på det sättet och generaliserbarheten. Alltså vad kan vi ta med oss av det? Den är ofta ganska begränsad. Då började jag skriva det serien av blogginlägg som sen fortsatte under 5 år helt enkelt. Som jag sen tog ner och började göra om till en bok. Så.
Just det. För det ligger ju i sakens natur att som stridande part så vill man gärna inte humanisera fienden eller motståndaren. Mm. Utan man vill lite grann distansera sig mot den för att det ska bli enklare såklart.
Precis. Oh ja, och det finns ju en hel del mekanismer i det där. En av de klassiska är ju distanslagen. Alltså, vi vill ju strida på så långt avstånd som möjligt. Och det finns en gammal fransk överste som heter Ardon Tupic som skrev det redan på 1700-talet. Men människan vill strida på så långt avstånd som möjligt. Han noterar ju det här, du vet, den gentlemannamässiga synen att vi daskar varandra med en vit handske och sticker varandra med en värja och säger en garde. Det är inte så människor väljer att föra våld mot andra om vi behöver göra det, utan tvärtom, vi vill göra det på distans. Och sen har vi en del mekanismer inneboende. Och jag ska säga, det jag har påtalat i boken, det är ju inte att jag har dragit upp någon rullgardin och introducerat något revolutionerande. Jag försöker förklara den psykologiska bakgrunden mer till varför vi gör det. Det finns ju till exempel en anledning att vi kallar det för uniform och att vi någonstans blir uniforma. Vi rakar av oss vårt hår för att ta bort individualismen i det hela, förstärka känslan av kollektivt agerande och ta bort känslan av individuellt ansvar i det hela. Och ger det, med den uniformen kommer även både ett moraliskt och ett juridiskt rättfärdigande till varför vi gör så.
Men det måste ändå ha funnits en stor lucka. Jag tänker på scenariot som du beskrev i början där säger att motståndaren är helt nedkämpad. Men man har tagit 50% i förluster. Mm. Det är en brutal situation för vem som helst.
Ja.
Och att kunna hantera den och att verkligen att ta ut det i praktiken, där måste det vara en ganska stort glapp, tänker jag.
Det är det ju såklart. Och i viss mån, vi måste ju ha en viss distans till det också. Vi kan ju inte ta hela den bördan på våra axlar. Vem som helst skulle ju dö av det. Du nämnde det med avhumaniseringen, men i strid jag måste avhumanisera min motståndare. Jag måste se det som en fiende och inte som enskilda individer. Och om jag ska kunna överleva det och fungera i den rollen som soldat. Sen har vi en mänsklig aspekt av det också. Jag förstår ju absolut moraliska helheter i alla fall. Och jag måste ju vara beredd på de tankarna som kan komma efteråt. Så det är sunda tankar, ska jag säga.
Mm.
Det stod ju lite grann, det fanns ju ett krigsgravreglement till exempel förr i tiden. Där stod det ju lite och ledarskapshandböckerna hade inte så mycket om det. Man ibland helgonförklarar gamla chefen och ledarskapet och någon där äldre. Men nej, slå upp dem och titta. Det stod inte så mycket där. Hur bra de böckerna än var så det stod inte där. Och jag tittade en del i den gamla etikboken jag hade när jag läste militärhögskolan. Och den hade ju en hel del moraliska och etiska dilemman, till exempel. Ska du konfrontera en kollega som är på väg att köra onykter? Någon trakasserar någon annan? Och det är ju jätterelevanta frågor, men de är inte bara relevanta i den militära kontexten. Det är ju någon form av allmän tjänstemannaetik som inte riktigt rör tjänsten på det sättet.
Nej, men om man tänker sig också perspektivet att man först är i strid och sen så är man inte det. Och det spannet är ganska långt. Så att det går kanske flera år att kunna leva med de konsekvenserna som en strid innebär. Och att, som du är inne på, den här moraliska kompassen, om du har den och kan agera efter kanske någon känsla i kroppen, alternativt en manual som du har fått lära dig, så kan det bli lättare att bearbeta det sen, jämfört med om du blickar lite sydösterut. Där är en helt annan skalan är liksom exploderad.
Minst sagt.
Ja,
det är liksom... Men du har två delar i det där. Alltså, dels skulle vi säga att lära soldater att döda, det är inte jättesvårt. Det kan låta lite provocerande att höra det, men det har vi gjort i alla tider. Och just att få dem att gå över den tröskeln på ett slagfält, det är inte världens svåraste uppgift. Alltså, soldater behöver en god utbildning för att kunna fungera i de extrema situationerna och göra det bra. Det behöver man. Men tröskeln i sig, det visar vi ju krigshistorien gång på gång att så svårt är det inte. Det som däremot är någon sorts utmaningen och som skiljer riktigt bra soldater från mediokra eller riktigt dåliga, det är ju att du ska kunna genomföra ett arbete med precision. Du ska kunna upprätthålla distinktions- och proportionalitetsprincipen. Jag ska veta vem jag ska bruka våld mot. Men framförallt, när ska jag upphöra med det här våldet? När har vi nått den verkan vi faktiskt vill? Och den delen du nämnde just med att blicka lite österut. Ja, men då har vi den där faktorn att duktigt och bra utbildade soldater under gott ledarskap med en stark förbandsanda vet ju framförallt när ska vi sluta med det här.
Mm.
och förhindra när vi ser de här tecknen på att förbandet inte bara nedkämpa motståndare utan man är på väg att glida över i rena krigsbrott eller grova övergrepp mot civilbefolkningen eller mot motståndare. Så där ser vi någonstans, där behövs det, och ju mer vi reflekterar över de här faktiskt svåra frågorna, desto mer rustade är vi när vi möter dem.
Mm. För jag kan tänka mig att även om vissa personer, ja men ta nu Rysslands anfall mot Ukraina, där vissa individer i den ryska armén faktiskt har en moralisk kompass men ändå tvingas göra saker som man inte vill göra annars. Jämfört med någon som kanske har drag åt det som vi gärna vill bura in i fängelse. Mm. De kanske inte ska kunna agera ut i ett fritt samhälle. Mm. Hur ska man kunna resonera med en människa som möter viljan från befälen att kunna göra vad som är dumheter, alltså så här, rena krigsbrott?
Ja, det blir just, det där är självklart den 10 000 kronors frågan, alltså hur kan vi förhindra det? Men för det första, alltså vi måste börja med onda handlingar och du nämner det ju, men vad är det som sker? Är det rent onda människor? Nej, det är det ju oftast inte. Vi vill ju så jättegärna tro att det där är ju psykopaterna, det där skulle ju aldrig jag kunna göra. Men samtidigt säger jag att alltså det vi kallar psykopater som har en antisocial personlighetsstörning, det är någonstans mellan 1-3% av befolkningen. Och de, alla sunda länder försöker att inte ta ut dem till militärtjänstgöring. Mm. Samtidigt, tvärtom som du sa, de är oftast redan överrepresenterade i fängelser, för det är de som begår brott i större utsträckning. Så den där förklaringsmodellen att det här är de onda personerna som genomför det, men den räcker helt enkelt inte, utan vi måste inse två saker just med onda handlingar. Att det första är att goda människor kan begå onda handlingar under rätt eller då fel förutsättningar.
Kan vem som helst begå onda handlingar?
Ja, helt klart. Och det är väl den insikten. Och nu när vi sitter här och lyssnar, men vänta nu, den här insikten blir tung. För jag tycker att jag själv är en moralisk god och en sund person. Men det betyder ju att då jag också skulle kunna begå den här typen av handlingar. Det här blir ju nästan attackerande. Jag blir ju lite provocerad av att höra det och på något sätt bli associerad. Men man kan ju förstå och fördöma saker på samma gång. Och jag som forskare, så mitt jobb är att försöka förstå saker i de här beståndsdelarna. Och genom att förstå det kan vi också förhindra, eller förhindra, det kan vi aldrig. Men vi kan minimera risken att våra förband själv går över de gränserna när de hamnar där. Det du nämner, just den kontexten där man är, det lilla ekosystemet. Men du har flera faktorer som påverkar. Dels militära förband är ju väldigt kollektiva. Alltså när förband går över gränser så tenderar man att göra det samtidigt. I fallet med Ryssland så har vi dessutom en väldigt hatisk retorik. Alltså den officiella övergripande retoriken att avnazifiera, det är ju inte bara att avsätta en president. Det är ju att någonstans bestraffa befolkningen, att utplåna en del av deras identitet. Och läser man hela de talen, de är väldigt avhumaniserande, på gränsen till demoniserande. Mm. På samma sätt som man ser i Rwanda eller under förintelsen.
Mm. Och sen här kommer alla de här. Det har pågått en ganska lång tid också.
Det har gått lång tid. Du har stridsutmattning. Och det finns den gamla studien av Swank och Marshall från andra världskriget som just pekar ut runt 60 dagar kan en soldat vara i ihållande strid och sen vara fungerande som någon form av mänsklig varelse. Efter det måste du ta sig i återhämtning och någonstans nollställa din moraliska värden igen för att kunna fungera. Och få förband går ju över gränsen första dagen i stridskontakten, men lägg på 2, 4, 6, 8 veckor på det, och nu när vi passerar ett halvår i Ukraina-konflikten. Ja, men lägg på allt det där med lite frustration, ilska, hämndbegär, allt det där. Så här, ja, men då har vi en till variabel som faktiskt går in på det. En sista del som just gäller Ryssland, ja, men det är ju deras alltså, ganska penalistiska system för kamratuppfostran. De har ju ett system för att uppfostra varandra som är rent den mörkaste sidan av kamratuppfostran. Men som är rent penalistiskt, sadistiskt, alltså, till och med uppmuntrar våld mot varandra. Och någonstans det säger ju sig självt, men i en organisation där du inte riktigt ens behandlar varandra bra, ja, men då kommer det reflektera hur du behandlar utomstående också.
Ja, och det reflekterar också hur de agerar som grupp. Alltså, ja. Jag tror att det rimligtvis så påverkar deras sätt att strida också.
Ja, det styr det helt utslutande skulle jag säga. Det är nog de effekterna vi ser just nu.
För det är ju inte det är inte glädjen för att försvara landet, utan det är rädslan för förmodligen befäl och kamrater.
Mycket rädsla för befäl, rädsla för kamraterna, konformiteten, hatisk retorik, alla de. Det bildar ett väldigt toxiskt ekosystem där individen, som du säger, även om det är en sund och god individ i grunden, men sett den i den kontexten och det sociala sammanhanget, ja, men då kan även en god individ genomföra väldigt onda handlingar.
Alltså den timingen för den här boken är ju, den är ju,
ja, visst
den är väldigt bra, kan man säga. Men hur tar man sånt här allvarligt ämne hem till Sverige? Hur kan man applicera dels den kunskap som du har lagt ut nu i boken, det som händer i Ukraina, och sen ta hem det till Sverige? Ja. Vad kan vi ta med oss av det här?
Alltså tajmingen, nu låter det hemskt att säga det, men tajmingen hade ju inte kunnat vara bättre. Och Putin är ju bästa marknadsföraren för den här typen av litteratur. Men jag tror på samma sätt som när det sker hemska våldsbrott på något sätt. Vi vill ju fördöma det, men samtidigt, men hur kunde det här ske? Man vill på något sätt se en rationell förklaring. När våran bild av världen som en begripbar plats rubbas, så söker vi någon form av förklaringsmodeller. Men vi vill förstå hur det här skulle kunna ske för våran egen del. Och den där dubbla delen, det är ju samma anledning som vi blir väldigt dragna till true crime och just den delen. Ja, det är lite, det är hemskt, men samtidigt vill jag försöka förstå det. Alltså, vad är det som gör att människor kan begå den här typen av handlingar, och varför händer sånt här? Så någonstans, det är nog inte, vi ska inte överdramatisera det där. Men man ser samtidigt att Sverige, även om vi har varit förskonade väldigt länge, börjar ju fundera de här banorna. Vi ser ju att människor vill ju engagera sig och hjälpa Ukraina. Vi ser att folk får en lavinartad ökning av sökandet till hemvärnet bland annat. Alltså, folk anpassar sig och reagerar på det som händer i omvärlden och ställer ganska sunda frågor egentligen. För det är ju en befogad fråga. Hur kan det här hända, och hur kan människor göra så mot varandra?
Mm. Jag tänker också, hur tar man vidare den här i organisationen som du jobbar i Försvarsmakten?
Självklart ska vi försöka använda den så mycket som möjligt. Jag ska säga, det här är inte det första jag skriver, och jag har haft förmånen att vara med och skriva mycket av våra interna publikationer också. Jag var ju med och skrev en del av vår ledarskapshandbok, handbok samarbete och befälsföring faktiskt. Den kom innan mina blogginlägg. Och det var nog första gången när vi så här uttryckligen skrev in det med just dödande som term. Då arbetar med Micke Lindholm, som är pappa till den gamla pedagogiska grunder och jobbar med den sedan 90-talet. Han är oerhört duktig och kunnig och gammal och rutinerad i gamet också. Jag bollar väldigt mycket mot honom och sa att, men Micke, det här ser jag. Hur får vi in det här? Vågar vi verkligen skriva det här? Då skrev vi det allra första sidan, det första stycket, att militär huvudtjänst är väpnad strid. Väpnad strid betyder att du utsätter dig själv för risk att skadas eller dödas. Men framförallt att du måste riskera att skada och döda en annan människa. Och alla texter som utelämnar eller försönar det grundläggande faktumet är ofullständiga eller missvisande. Punkt slut. Men Micke sa samtidigt väldigt klokt till mig, jag minns det samtalet så väl, att ja, men David, det är ju så här det är. Om någon blir lite provocerad, så är det av en väldigt god anledning. Då är det för att de behöver fundera över det. Och tycker någon inte om att det står här, så låt dem då argumentera varför det ska tas bort istället. Och det hade han så klokt rätt i. Sen, vi såg inte så himla många reaktioner på det. Snarare tvärtom. Alltså, sunda reaktioner över att man vågar kalla en spade för en spade. Sen har vi skrivit om en hel del i pedagogiska grunder, den nyare versionen som nu kom 2022, bara nu innan sommaren, där vi också skrev en hel del just om onda handlingar, men hur kommer det sig att goda människor just ibland begår onda handlingar? Och vi skrev in en hel del om just stress och stressen att döda också, uttryckligen, just med baktanken att människor måste reflektera över de här, särskilt om du har ett yrke som så kommer så nära de typen av frågor, för att kunna vara rustad för.
Har du studerat de som har begått sådana handlingar? Alltså dödat, och se hur har det påverkat dem? Hur har de tagit med sig det sen i livet?
Inte specifikt de som har gått över gränserna. De är väldigt svåra att komma åt. Däremot självklart, alltså jag har ju använt både egen forskning i det jag skrivit nu, men framförallt allting från Ardent du Pic, de gamla franska skrifterna från Napoleonkrigen fram till idag, och även egen och andras empiri. När man börjar titta på det, alltså det finns ju sällan den där typen av vetenskapliga studier som man ser inom andra områden. Alltså det är svårt att studera människor på stridsfältet av lite uppenbara skäl. Och det är att den där kliniska kan ha en försöksgrupp, en kontrollgrupp. En går i strid med den här conditionen. Nej, det kan jag självklart inte. Utan, och ofta så får jag ta den forskning som finns. Men när man börjar samla ihop den, och framförallt den jag själv gjort genom åren inom olika områden. Men då får du ett ganska bra lapptäcke, sagt med den bästa av avsikter. Mm. Där man kan väva ihop och försöka få en förståelse. Sen jag har ju pratat, som jag nämnde, det var ju många samtal som jag har haft med veterankollegor genom åren, både i bastun, i löparspåret eller bara så här över en kaffe eller en öl. Och självklart alla de har ju format min syn på det, och där begår jag väl lite synden som en forskare inte ska göra, men jag delger faktiskt min syn på det här också. Jag är en del av den forskningsområde som jag själv har tittat på, och min egen syn måste kunna vara relevant i det och kunna väva in.
Mm. Nu i Sverige så kliver ju mer över till förnyad värnpliktsförsvar. Det kommer såklart vara fortsatt en mix av yrkesanställda och värnpliktiga och delvis anställda eller tidvis anställda. Det är intressant att man tänker så här, de ungdomar som vi har nu som är värnplikten, de lever ju förmodligen den farligaste tid sedan andra världskriget som vi haft i Sverige.
Så är det.
Så deras värnplikt kommer att vara mycket mer skarp på många plan än många andras värnplikt. Mm. Hur förklarar man sånt här för de som är, säg, 18-19?
Jag tror man är ganska duktig och förstår det själv faktiskt. Mm. Alltså, man ska inte överdramatisera där heller. Alltså, vi ser ju en Ukraina-effekt i hela samhället. Vi pratade om hemvärnet tidigare, men självklart, vi har inte riktigt hunnit se de där motivationsmätningarna på hur många som vill göra värnplikt. Därför att de som rycker in nu, de skrevs in under föregående år. Så vi får vänta en liten stund. Men att det någonstans är mer motiverade värnpliktiga nu som är enklare, någonstans har enklare att förstå varför genomför jag den här typen av militärtjänstgöring. Det är väl det blir lite en no-brainer. Jag tror det anmälda utbildningsbefälet ute på förbanden har nog ett enklare jobb nu än när någon gång jag gjorde värnplikten en gång i ett annat årtusen.
Mm. Ja, men helt klart. Människan har ju den här delen i sig i naturen. Vi har alltid slåtts mot varandra och hävdat, pinkat revir och använt styrka för att få igenom sin vilja. Finns det något sätt att kunna hantera det här? Du som är psykolog också, så här, kan man föra in det här i någon form av doktrin i utbildningen också?
Oh, nu ska jag säga doktor i psykologi, inte psykolog. Det är viktigt
för
psykologen.
Ja, du är doktor i psykologi. Ja.
Nej, men det är lite som du säger. Alltså, vi har ju gjort det här i alla tider. Och jag brukar ge folk i uppdrag, men har ni inte varit på Armémuseum så gå upp och titta där på tredje våningen. Precis ingången till salarna, ja, men då har du den där schimpansflocken i kamp, alltså det nakna våldet. Och det våldet vi genomför idag, det är inte så himla annorlunda. Vi har gett en legitimitet, en mantel av det. Och vi har en juridisk och en etisk rättfärdighet varför vi gör det. Och våldet i samhället historiskt har ju minskat med ett våldsmonopol. Så jag menar, det är ju på något sätt integrerat i hur vi fungerar som samhälle. Du och jag har ju inom rollerna, nu sitter vi i civila kläder här, för lyssnar vi. Vi har ju inte behörigheten att just nu bruka våld mot varandra för att få våran vilja fram. Om jag vill ha några vinningar i ett landområde eller bara ha någon form av dominansstrid. Utan det är förbjudet. Men sen har vi också gett människor, för att ta bort den rätten, så har vi sagt att vi har förordnat särskilt utvalda människor för att upprätthålla det. Vi har poliser och vi har militärer som upprätthåller det åt dig. Någonstans det där ligger så implicit i hur hela vårt samhälle fungerar, trots att alla inte riktigt funderar över det hela tiden. Så jag menar, det är lite den doktrinen vi nog lever i med stater helt enkelt.
Alltså, det är intressant, och det här är ju spektakulärt när man tänker efter på det. Men vi har ju ändå satt någon form av lagsystem för hur man får föra krig.
Mm. Och det där blir paradoxalt någonstans. Det gentlemannamässiga kriget. Hur ska vi föra det här? Men samtidigt, det är ju den typen av begränsningar vi någonstans måste ha. Vi måste ha vissa regler för hur vi för det. Och det där har ju vuxit fram mellan stater. Samtidigt som vi vet någonstans att den där tanken på det gentlemannamässiga kriget med daska varandra med vit handske och sen säga en garde, ja, men det finns självklart inte. Och vi ser en utökning av vapensystem som sen gör att, ja, men det kommer nog inte alltid ske så gentlemannamässigt som vi hade önskat. Men någon form av reglering måste vi helt enkelt ha. Då finns ju alla den samling som vi kallar krigets lagar.
Man hade ju någonstans önskat att nu när vi var på 2022, tog oss igenom pandemin helt plötsligt då. Kunde liksom blicka framåt mot lite andra vettigare mål. Och ja. Så kommer det här i 24 februari.
Då kommer det ett krig.
Då kommer det ett krig, ja. Det var det sista vi behövde.
Ja, jag var i tv-huset här någon gång. De kommenterade lite cyniskt att nu har vi haft epidemiologer här i 2 år och nu kommer en massa gubbar i uniform helt plötsligt. Nu är det skiftbyte i tv- och radiostudion helt plötsligt. Så. Världen hade väl kunnat behöva pusta ut lite grann efter pandemin, men så kom ett krig ganska nära. Men ska vi vara fullständigt ärliga, det har ju funnits krig i världen innan det här också. Vi har bara inte blivit så påverkade av det.
Nej, det är ju första gången det är så pass nära också.
Det är väldigt nära. Och Ukraina har verkligen fått upp mänskliga ögon för det här. Jag menar, vi har ju sett krig på Balkan som inte alls har varit så himla långt bort. Och vi har sett flyktingeffekterna av det på 90-talet. Och någonstans, vi har ju sett bilderna från Syrien, men som du är inne på, ja, men det kom mycket närmare den här gången. Nu är det ändå någonting som någonstans kliver på våran tröskel och ändå i människors medvetande kommer så mycket närmare och påverkar oss på ett helt annat sätt.
Mm.
Helt klart.
Ja, och särskilt med tanke på att vi har haft, alltså vi har ju Ryssland i vår närhet och har haft det. Vi liksom, det är den enda, vad ska man säga, motparten.
Ja.
Sen så är folk i goda grannar i största allmänhet annars.
Ja, vi har inte varit oroliga för några konflikter med Norge på
Nej, det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan, helt klart. De är goda grannar. Och det du och jag kan se som inte alla har sett det, men har inte de här varningstecknen runt Ryssland funnits? Jo, men visst har de det. Med Putins tal 2006 och 2007. Och jag tror nog många försvarsanställda eller de som bara är engagerade har varnat för den här utvecklingen vi faktiskt har sett. Har ju fått den där himlande ögonen. Så, men kom inte och skräms med ryssen nu igen. Oj, oj, oj. Som nu faktiskt säga att ja, men jag ville inte säga vad var det jag sa, men vad var det jag sa? Det var exakt det här. Så jag menar, det är nog de tecknena vi har sett väldigt länge, men nu vart de så övertydliga och det gick inte för att blunda, inte ens för allmänheten i det här fallet. Det kom upp på medvetandets radar på ett helt annat sätt än vad det gjort tidigare. Samtidigt ser vi ju precis, och du nämnde pandemin där, men det är en jättestor påfrestning på samhället. Samtidigt såg vi ju på ganska kort sikt där, men hur samhället kunde ställa om. Alltså det är ju en fantastiskt, ur ett vetenskapligt perspektiv, vilken gigantisk beteendeförändring med hemarbeten, hålla social distans och så vidare som växte fram lite av sig själv. Och där ser vi också med samhällen, även om den här är oerhört påfrestande, den här typen av påfrestningar, så ser vi att samhällen tenderar att kunna vara väldigt resilienta och kunna ställa om väldigt snabbt när situationen faktiskt kräver det.
Men det är ju fascinerande ändå hur Europa plus USA har så snabbt kunnat agera på det här. Det tror jag inte många var jätteberedda på.
Nej, och där var nog Putin inne på att det här skulle splittra EU och NATO mer. Men snarare såg en tvärtom effekt att oj, Sverige och Finland går ju med i NATO istället. Det var inte riktigt så här vi tänkte. Det skulle ju bli svagare, inte starkare. Nu ska vi inte helgon förklara det. Alltså, vi ser ju fortfarande splittringar och vi ser inte ett... Man kan alltid ha ett mer enat EU på många olika sätt.
Ja, men så är det. Hösten och vintern är ju inte här.
Hösten och vintern kan bli kall och den kan medföra friktioner mellan länderna. Mm. Så vi har påfrestningar i hur bra kompisar vi är, det har vi absolut. Men man ser ju en europeisk enighet som vi inte har sett innan, det är helt klart. Så att påfrestningarna från Ryssland svetsar länderna ihop också, det är ju helt tydligt.
Ja, och det är... Som sagt, det är otroligt förvånande och alltså på ett glatt sätt såklart. Sen det är egentligen om några månader när det börjar krypa ner lite i temperaturen som det egentligen börjar.
Ja, vi får nog faktiskt, ja, tyvärr nu är cynisk, vi får nog hålla ut längre än så. Men det är nog den närmsta av dem helt enkelt, ska vi se. Så, sen kommer utmaningar framgent också.
Ja, det här har nog inte stannat här.
Det tror jag inte.
Med tanke på att hur många fler hundratusentals man som ska... Då in i den ryska med nu här.
Ja, det är ett stort land och någonstans, även om den här konflikten är över, så finns det något bortom den horisonten också. Även om det skulle nu lösa sig, så finns det ett Ryssland kvar som är väldigt expansivt, som fortfarande besitter alla de kvaliteter och de avsikter som vi faktiskt inte vill ha. Och vi ska väl hålla i åtanke nu att, ja, men du nämnde 24 februari. Jo, det var ju när den nu pågående konflikten. Men faktiskt, vi ser ju att det här har ju pågått sedan 2014. Det är bara att då var det inte så påfallande att vi reagerade över det på det sättet som vi har gjort nu. Så alltså att det fortsätter i 8 år till, det är ju inte osannolikt. Tyvärr, men vi måste
se
det.
Nej, tyvärr. Det är många, man vill nog gärna se att det här tar slut. Men sen är frågan så här, hur tar det slut, går det att skriva någon form av avtal om att nu är det slut?
Nu är det slut, nu upphör vi.
Ja.
Nej, alltså, Ryssland är ju ett väldigt, väldigt stort land och titta bara, att göra den typen av förändringar, även om det skulle upphöra nu, så kommer inte bara landet att upphöra och säga att nu är vi ett fredligt land, vi går tillbaka till någon form av demokratisk utveckling här. Alltså, titta på den förändring som de faktiskt gjorde efter murens fall. Och man gjorde någon form av demokratiseringsförändring, men även den tog ju väldigt lång tid och helt uppenbarligen, den räckte ju inte ända fram.
Mm.
Och då får du någon form av perspektiv hur länge vi faktiskt kommer att behöva hantera den här typen av frågor. Och hur vi som land nog måste ställa in oss på att det här är den världsbild vi kommer att leva med under din och min livstid i alla fall, och som våra barn kommer att ärva.
Ja, tyvärr är det nog så. De lär ju inte flytta på sig.
Nej.
Och för de som har tillskansat sig makt och rikedom, de kanske inte heller så släppa det första taget.
Inte
för att främja någon form av demokrati eller motsvarande.
Nej. Och vi ska inte tro att bara om vi någonstans fråntar de ledarna som finns nu, för dem, biologin kommer att ta hand om det, men det är inte på något som sätt som säger att de som kommer efter blir ett bättre alternativ än vad vi har nu. Snarare tvärtom. Just nu har vi Putin, han är väl i alla fall, han är en extremt underlig person, men lite förutsägbar. Han kommer göra allting som är i hans eget intresse, men så att du splittrar den makten och du har några stycken där under som helt plötsligt tävlar om den. Ja, men då har du en mer oberäknelig situation helt plötsligt.
Ja. Ja, det är inte bara en fördel av att, vad ska man säga, ha Putin, eller har, vad ska man säga, andra aktörer i krokarna.
Du vet det gamla talesättet, the devil you know and the devil you don't.
Ja, men
alltså,
precis.
Den djävulen vi känner har, den är inte bra, men vi vet ungefär vad den kommer att göra.
Ja. Vad ser du för, ta ett perspektiv på ett år, vad ser du framför dig?
Menar du yrkesmässigt eller personligt?
Nej, men jag tänker på utvecklingen här nu i närområdet.
Du menar närområdet? Jag tror att vi kommer att se ett Ukraina som kommer att faktiskt få en del framgångar. Det vi ser just nu i pressen är att de har ju det strategiska initiativet. Inte att de har ett övertag, men de har ett strategiskt initiativ. Ryssland har förlorat kraft, medan de får fortsatta vapen och de får ganska god utväxling av de vapenleveranserna som väst faktiskt ger dem. Och jag tror att de kan nå en del avgöranden. Vi har ju sett bekämpningar som faktiskt trycker in på ryskt territorium. Och det där, vi kan ju sitta och le åt det. Det här var ju ganska uppfriskande. Och man kan ju se de ryska reaktionerna att, men vad tusan grabbar, vi skulle ju bara slåss på eran planhalva, så här stod det inte i manus. Så faktiskt har tvingat Ryssland till ett väldigt mer defensivt ställningstagande. Man måste skydda eget underhåll, man måste skydda eget territorium. Alltså tänka om hur man faktiskt för kriget. Och där, som jag sa, har Ukraina det strategiska initiativet just nu. Sen om de kan behålla det, förhoppningsvis, och nå någon form av avgörande. Men som jag sa, även om vi nu får ut Ryssland från Ukrains territorium, så allt är inte löst därmed. Det är det tyvärr inte.
Nej, tittar man på revisionismen också, att man vill komma tillbaka till det här stora tsarväldet,
ja,
och stora Ryssland.
Så har det alltid
varit.
Den
har funnits under väldigt lång tid.
Extremt lång tid, och nu är jag inte historiker, så någon kan säkert den ryska historien långt bättre än mig. Men det som du säger, det är, man vill ha en tsar, det är ett ganska stort land. Och under, vad ska vi säga, den eviga fredens tid, någonstans, det var en befolkning som inte hade det bra. Den ryska retoriken under återuppbyggnaden har någonstans spelat på lite nostalgi och spelat på styrka och lite revanschistiskt, som du sa. Alltså man vill faktiskt återupprätta sig som en fullt legitim och respekterad stormakt i världen, och man skyr inga medel för att nå dit. Och just den typen av nationella anda, den kommer inte att förändras i närtid helt enkelt. Det är sånt som tar väldigt lång tid.
Mm. Ja. Ja, den återstår att se verkligen, men det är glädjande att se att ukrainarna har tagit så fantastiskt mycket mark senaste dagarna bara. Men också kunna uppbåda någon form av kampvilja. De har ju som ingenting att förlora på det. De har allt att vinna. Så att, det är många olyckskorpar i början på kriget,
ja,
som sa att det här kommer ta 3 dagar.
Ja, och det hörde vi ju. Och man hade nog Krim i åtanke där också. Jag menar, då gick det väldigt snabbt och ja, det var ju en väldigt lyckad rysk operation. Men dels så ser vi nu att den ryska invasionen, eller den andra delen av invasionen ska vi säga, man trodde nog att vi tar nog för givet att vi kan nå samma framgång just nu.
Mm.
Samtidigt vi ser ett Ukraina som har lärt sig väldigt mycket svåra läxor på väldigt kort tid. De har haft 8 år på sig och de har verkligen nyttjat den tiden fullt ut. Inte minst alltså den typen av frågor som jag ändå har tittat på tidigare. Mycket med strategisk kommunikation och någonstans ledning av det. Det vi såg Zelensky göra de första dagarna, de talen som var förberedda, hur han vädjade till det ryska folket. Alltså, det där var ju inte någonting som han skrev ihop på en servett under kafferasten, utan det var ju någonting som var förberett, koordinerat, planerat. Man hade det som ett handlingsalternativ. Så alltså, vi ser ju en apparat som är mycket, mycket mer välfungerande än den var för 8 år sedan. Samtidigt som de ryska försöken, de var ju kvar för 8 år sedan. De hade inte dragit samma läxor eller tänka, nu gör vi exakt samma sak och det borde fungera en gång till. Lite så.
Just det.
Samtidigt vänd på den frågan också. Alltså, den här invasionen just nu och försöken att ta Kiev, den gick inte som Ryssland trodde. Och samtidigt åt andra hållet, vi ska heller inte underskatta den ryska förmågan att dra väldigt dyrköpta läxor och göra det bättre nästa gång.
Mm.
Och tänk till exempel bak på första och andra Tjetjenienkriget där man lärde sig dyrköpta läxor. Man kom tillbaka till ett andra krig och den andra gången gick det betydligt bättre för den ryska sidan. Så alltså, vi ska inte bara tro att hotet är över för att det gick bra för de första gångerna.
Vad kan vi ta med oss av det här både militärt och civilt hem till Sverige?
Det finns såklart jättemycket delar och någonstans i viss mån så vi är ju redan där. Alltså, vi ser ju behovet av att vi måste ha ett starkare militärt försvar. Vi måste ha ett totalförsvar och en civil del av det helt enkelt. Och man pratar ju redan nu om totalförsvarskunskap i skolorna. Alltså, den typen av frågor som är oerhört relevant. Och vi ser ju till det positiva, alltså en befolkning som faktiskt ganska snabbt ser ett allvar i det här och vill hjälpa till.
Mm.
Det är såklart en normal spridning på det. Alla är inte frivilliga att springa in i uniform bara för det, och det ska de inte göra, men i större utsträckning än annars. Så människor ser nog snarare, även om jag inte bidrar i uniformen, hur kan jag göra något gott för samhället? Och det är inte förvånande. Någonstans bidra i din kommun eller på något sätt bidra på annat sätt eller bli bara scoutledare och utbilda nästa generations ansvarsfulla medborgare så att de kan göra bra efter oss också. Så alltså jag tror att det är nog inga så här exakta punkter jag skulle säga. Det här måste vi ta tag i nu. Vi ska fortsätta göra ett bra arbete och fortsätta att gasa så mycket vi bara kan i det arbetet.
Just det. Vad kan man göra som privatperson då?
Man ska nog alltid ställa den där frågan, men hur kan jag bidra till kollektivets bästa på något sätt?
Mm.
Det där gör ju många redan nu. Men ibland har vi ju haft en tendens nu. Jag vill inte glida in det här att ungdomen är förslöjad och att bara tänker på sig själv. Den tendensen finns alltid. Den har alltid funnits historiskt. Men ibland så människor är ju lite självupptagna och alltså egoistiska på gränsen till narcissistiska och pratar om eget självförverkligande. Och det är ju inte onaturligt. Vi är alla oss själva närmast och jag vill känna meningen det just jag gör också. Men samtidigt ser vi väldigt tydligt i konflikter generellt, alltså alla typer av konflikter, att när du har ett väldigt tydligt yttre hot så tenderar människor att kunna vilja bidra till kollektivets bästa just för att jag är mer beroende av det ifall det skulle hända någonting.
Mm. Ja, det är nog av ren självbevarelsedrift.
Det är självbevarelsedrift och det där såg vi i London under terrorbombningarna, vi har sett det i Nordirland under åren med oro och upplopp och vi har sett det tidigare under Drottninggatan när människor öppnade sina hem och vi har sett under pandemin där folk hjälpte äldre i riskgrupp att handla och göra sysslor åt dem och så vidare. Så alltså, du kan nog göra en hel del, men du måste nog identifiera vad är det du gör, du vill göra, vad passar just dig. Ibland så får man det här, men ska jag springa och köpa ett prepping-kit just nu? Och ja, alltså lite stearinljus och en konserv, det är ju jättebra grejer, men framförallt bör nog du tänka över att hur förhåller jag mig till det här? Vad gör jag om det blir värre än så här? Vad händer utöver? Det är nog aldrig fel att sträcka ut handen lite mer till grannarna och framförallt rannsaka sig själv. Alla ska inte gå in i hemvärnet eller ens i någon militär del för det, men du kan nog alltid göra en insats på ditt sätt och bidra till någonting större än dig själv.
För där har ju Ukraina haft, vad ska man säga, citat, fördel av att de har gjort det här sedan 2014. Mm. De har byggt upp försörjningsleder för sjukvård, för mat och allt möjligt. Och att folk kan komma och gå till fronten och liksom vila upp sig och så vidare. Så att för dem är, det har inte varit från dag ett till dag två så har det varit en helt ny värld, utan de har levt med det ganska länge.
Ja, framförallt en medvetenhet, en resiliens hos befolkningen.
Ja, alltså, precis.
Även om det var en 5 minuters förvåning under natten den 24 februari, så det var inte en flera veckors lång förvåning. Folk snäppte ur det ganska snabbt. Mm. Man hade accepterat att det här är inte så långt ifrån det läge jag hade kunnat föreställa mig. Och har man bara den medvetenheten och har tänkt igenom vad som skulle kunna hända i de värsta fallen, ja, men då är du bättre rustad att anpassa det helt enkelt.
Ja, men precis. Du har ju många strängar på din lyra. Mm. Du har ju, alltså, din karriär är fascinerande. Du är både författare och skriver många thrillers. Och du är också fallskärmshoppare, och så är du major, och sen så är du doktor i psykologi. Mm. Och har grundat, jag var med och grundat SciJobs-förbandet en gång i tiden.
Stämmer bra.
Vad driver dig om dagarna?
Oh, jag får ibland den frågan, hur orkar du med allting? Ja, men, så här, jag tenderar att göra det som jag tycker är roligt. Alltså, att till exempel skriva böcker och den skönlitterära delen av det. Det har alltid gett mig oerhört mycket energi. Det där var det ända sedan barnsben, när jag skrev någon novell på högstadiet och tyckte att det här var oerhört roligt, berätta historier. Mm. Även det ligger väl kopplat till att faktiskt kunna säga någonting eller skicka ett budskap. Att skriva en torr debattartikel, det är inte alltid det bästa, men skriver vi en historia med karaktärer som jag kan relatera till och på något sätt knyta an till och förstå, ja, men då kan jag utveckla någonting. Så men den delen har alltid funnits, och det har alltid varit någonting som ger mycket mer energi än vad det tar, och då tenderar du att kunna vara ganska produktiv helt enkelt. Så. Sen är väl ibland, som en kollega sa, ibland gäller det att stå på rätt perrong när tåget går också. Jag har ibland haft turen och fått vara med just att nu ska vi upprätta ett nytt förband. Och
just det.
Jag råkade faktiskt ha en del timing att kunna få förmånen att vara med bland en grupp människor som gjorde den resan. Och hade oerhört roligt. Och då blir det ibland att det ena leder till det andra väldigt roliga, som leder in i det tredje väldigt roliga. Och ofta, som jag sa, ger de delarna mycket mer energi än vad de tar. Ja, men då kan du hinna med ganska mycket.
Sant, så är det. Ja, fantastiskt. Du, en sista fråga här när vi packar ihop.
Shoot.
Vem skulle du vilja se i Rekylpodden framöver?
Oh, nu satte du mig på pottan. jag har väl ingen så här direkt person. Jag skulle väl jättegärna vilja se en större, jag skulle inte säga större blandning, för det låter som kritik, men jag skulle vilja se alla de delarna vi har diskuterat här idag. Nej, men alltså, någon från scoutrörelsen, varför inte det? Någon från sjukvården, hur anpassar vi oss och så vidare? Någon från just psykiatrin, hur tar vi hand om? Alltså, alla de delarna som faktiskt skulle vara påverkade om vi skulle komma till en konflikt. För att jag tror att du ska inte bara lyssna på majorer som mig, utan det bästa är såklart att ha ett ganska stort spann av människor och ta del av kloka synpunkter.
Ja, det låter smart. Tack för tipset. Tack så mycket, David.
Tackar!
Och det här var allt för Rekylpodden den här gången. Vi ses snart igen här. Och innan vi rundar av så passar vi på att meddela att vi snart kommer lansera en träningshelg som blir en försmak av vårt kommande träningsprogram. Grunden är funktionell träning utomhus årets alla dagar, kombinerat med övningar för att slipa upp din mentala skärpa. Helgen innehåller också utbildning i akut sjukvård där vi fokuserar på att stoppa blödning. Och det är med tourniquet och med tamponering. Och där har vi en instruktörer från blåljus och från den gröna världen. Och det vore ju såklart inte rekyl om vi inte också styrde upp en introduktion till nattorientering. Vi har bara plats för 12 deltagare, och det är för att ge förutsättningar för att lära sig allting. Så det här kommer bedömt sälja slut väldigt fort. Men vi återkommer med datum och pris. Håll ut! Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes, och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!